ska läsa en text ifrån andra Timoteus, det tredje kapitlet och den 14:e versen. Andra Timoteus 3 och 14. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. De förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Amen. Herre Jesus, tack för skriften. Tack för bibelordet som du har gett oss. Tack för att detta är ett levande ord. Och tack för att detta ord kan påverka våra liv här idag, vår vardag, de problem som vi hamnar inför. Tack för att vi kan få vägledning och hjälp genom ditt underbara ord. Och jag ber att ditt ord skulle få bli levande för oss den här förmiddagen. Att ditt ord skulle få bli stort i våra hjärtan. Om det ber jag i ditt namn. Amen. 1968, ett år innan den första månlandningen och ett år innan jag själv föddes på Bollnäs BB, så gick min gamla far en bibelskola uppe i Örnsköldsvik. Han gick den tillsammans bland annat med bröderna Johansson, Gunnar och David, som ni känner till. På den tiden var min pappa inte så där gammal, utan han var bara 20 år. Och han ville ta 3 månader för att lära sig mer om Bibeln. Och när det var dags att packa och bege sig hem, en erfarenhet rikare, så packade min pappa något slarvigt, vilket jag inte alls är förvånad över. Det visade sig att på tågresan hemifrån Övik så läckte hela hans aftershave ut i väskan och dränkte allt i väskan. Bland annat hans nya, svarta, fina bibelskolebibel. Under hela min uppväxt, idag mer än ju 35 år senare, så har pappa haft kvar den här bibeln. Och varje gång man har kommit bibeln nära eller öppnat den för att läsa den, man kanske haft med den på en gudstjänst eller så, så har en svag aftershave väldoft spridit sig. Och jag kan slå vad om att en kännare än idag kan säga den exakta sorten på den här aftershaven. Den goda parfymen dränkte ordet, som genomsyrade ordet, och så spred det sig sen varenda gång han öppnade ordet. Doften finns där, den goda väldoften som följer ordet. Eller kanske är det, om jag ska formulera det på ett annat sätt, väldoften som visar om ordet följs. För både du och jag vet ju om att ordet kan användas till nästan vad som helst. Ku Klux Klan stöder sig på bibelordet. Sektledare stöder sig på ordet. Amerikanska tv-evangelister som lovar Guds välsignelse om du skänker pengar just till deras ministry stöder sig på ordet. Sådana som aktivt förtrycker andra människor stöder sig på bibelordet. Hustrumisshandlare, ja, alla kan de hitta bibelverser som stöd för sina aktiviteter. Innebär det för den skull att de är bibliska? Det är ju frågan. Ibland läser vi bibeln, tror jag, som jag numera behandlar musiken i min MP3-spelare. Det har blivit en välsignelse med alla de här MP3-orna för oss som gillar musik. Jag kan alltid ha med mig min musiksamling i fickan. När jag åker på semester eller ska ta tåget någonstans, så behöver jag inte stå där hemma längre och välja bland skivorna vilka jag ska ta med mig. Förr kunde jag få med mig max 20 stycken. Det var liksom ett logistiskt problem. Idag kan jag ha med mig precis alla skivor i den här lilla digitala spelaren. Möjligheterna har blivit obegränsade. Och jag kan välja exakt vad jag känner för i exakt den stunden. Men den här valfriheten har ju också gjort någonting med mitt sätt att lyssna på musik. Det har blivit flyktigare. Jag behöver längre inte ha liksom en fysisk skiva som jag stoppar in i någonting fysiskt och sen lyssnar jag på den, och vill jag byta så måste jag liksom... En ny låt är bara ett knapptryck bort. Möjligheterna är obegränsade. Jag kan välja det nya jag vill i exakt den stund jag vill. Är jag uttråkad av någon låt så knäpp så är nästa där. Är jag uttråkad av någon artist, knäpp, så är nästa artist där, och så vidare. På samma sätt så läser vi lätt Bibeln. Vi får vår egen bibliska spellista. När vi läser det som passar in i vårt eget teologiska system. Och här protesterar någon och säger att jag har inget teologiskt system. Det får andra syssla med. Och jag säger, det har du ju visst det. Det har vi alla. Alla som säger sig tro på Jesus Kristus har ett teologiskt system. Ja, faktiskt också alla de som inte säger sig tro på Jesus Kristus. För man tror ju inte på någonting som man tror att man vet vad man inte tror på. Ja. Teologi är ju nämligen läran om Gud. Och alla har vi någon slags lära om Gud. Det finns en fantastisk bok. Den är väl lite from rakt igenom, men den är bra för det. Den heter Moment 22. Och den är skriven av en författare som heter Josef Heller. Boken handlar i korthet om en grupp soldater som är posterade på en italiensk ö under andra världskriget. Och med humorn som grepp så beskriver Josef Heller deras tillvaro. Och de här soldaterna försöker med alla knep få tillvaron att gå och bli något roligare. Man filosoferar och man gör affärer med finess och så vidare. Huvudpersonen, bombflygaren Josirian, har vid ett tillfälle hoppat i säng med en av öns kvinnor. Hon, en hårdhudad kvinna som hävdar med säkerhet att Gud finns inte. De ligger där i sängen och pratar om detta. En gud kan omöjligt finnas, säger hon, i en krigsdrabbad värld. Och uppmuntrad av detta ateistiska tilltal och trött på ett krig som ingen någonsin vinner och less på alla bombflygningens fasor, så börjar Josirian hålla med kvinnan och hånar Gud. Han kallar Gud för en sadist. Han kallar Gud för någon som njuter av att ställa till elände för oss människor. Han kallar Gud för kärlekslös. Han kallar Gud för elak. Och då blir märkligt nog kvinnan arg. Och säger, så kan man inte säga. Men Josirian, han fortsätter elda på. Och kvinnan blir till slut rasande och säger... Och Josirian säger, men varför blir du arg? Du trodde ju inte på Gud. Nej, säger kvinnan, men den Gud jag inte tror på är inte sån. Säger hon. Och det är inte det är ju inte ofta så, att vi tappar tron på Gud. Men det är desto oftare så att vi tappar tron på vår egen teologi om Gud. Det är inte alls ovanligt att unga människor, uppvuxna i landet någonstans, ute i obygden, typ Alfta, flyttar in till stan, får nya vänner och läser på universitetet. Och så stämmer inte verkligheten med den teologi man har lärt sig där hemma. Någonting händer. Guds tron behåller man, men man skyller kyrkan för att vara förlegad. När det kanske oftare är den egna teologin som är förlegad. Och här har Bibeln blivit svår för vår moderna kristenhet. Hur läser vi den urgamla boken? Hur gör vi? Allt för ofta så flackar vi. Vi gör våra egna spellistor. Vi plockar russinen ur kakan. Läser det som passar oss. Läser oss det som gör oss till freds. Får oss att må bra och slappna av. Tycker att allting är okej. Vi läser det som passar vår bild av Gud. Men varje bok i skriften är inspirerad och till nytta, skrev Paulus. Också den bok som heter Klagovisorna. Allt. Ordet som är översatt inspirerad kan lika gärna, som ni vet, vara översatt inandad. Gud har andats sin andedräkt över ordet som är oss givet. Guds andedräkt avgör. En del forskare tror att doften är helt avgörande för hur vi väljer livspartner. Och jag tänker på det ibland, att det måste ju vara något av livets allra godaste att få dofta på sin älskade. Håret eller skulderbladen eller vad det är nu som luktar gott. Det kanske är så, jag vet inte, att dofterna avgör mer än vi tror. Det finns en bästsäljande roman av Patrick Susskind som handlar om precis det här. Parfymen heter det. Och hans stora gåva i livet är att han vet hur han kan fånga människor genom dofter. Så han tillverkar dofter och styr människor. På samma sätt är det ju med en del människor med extremt dålig andedräkt. Man ryggar ju tillbaka. Och här är det ju en skräck, va? Ni skulle känna hur ni luktar i munnen när ni har predikat, lett dop och medlemsupptagning och var lite nervös, och så har det dessutom varit administrationsmöte. Då luktar man inte äpplen i munnen, som det står i Höga visan. Att då sätta sig i ett samtal där motparten sitter nära och inte kommer undan, då är det svårt att koncentrera sig och försöka se oberörd ut när man ser att den man samtalar med inte har andats in på 5 minuter. Utan bara liksom andats ut. Paulus talar om denna Guds andedräkt i klart andliga termer. Minns att Gud skapade människan av jord, av lera, clay. Och andades sen in sin egen ande i denna andedräkt. Han formade människan och sen andades han på dem, står det. Det är så vi blir till. Alltså, liv utgår ur Guds andedräkt. Samtidigt finns det någonting förtärande i denna andedräkt. Andra Thessalonikerbrevet 2:8, så skriver Paulus: då ska den laglöse uppenbaras, han som Herren Jesus ska dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen av sin ankomst. Vi förstår att andedräkten i Bibeln, Guds inandning, är helt avgörande. När så Paulus slår fast att varje bok i skriften är inandad av Gud, varje bok i skriften andas Gud, så måste det också vara vårt uppdrag att läsa det om vi vill höra Guds röst. Ibland kanske vi är rädda för att vi ska få höra någonting vi inte vill höra. Och så fortsätter vi på MP3-vis att plocka russinen i kakan. Men hela kakan är oss given. Och jag tror att det finns en gudomlig strategi bakom detta. Att varken du eller jag ska förstå allt som är skrivet. Det finns alltid mer att upptäcka. Det finns alltid mer än mig. Och det innebär att jag måste vara beredd att korrigera mig själv, mina åsikter, mitt liv, mot ordet. Jesu egen lärjunge Petrus upptäckte detta mycket tidigt. Han skriver i sitt andra brev, 3:15. Så här skriver han: detta har också vår käre broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Där finns somligt som är svårt att förstå. Och detta, liksom vad som står i de övriga skrifterna, förkunner okunniga och obefästa människor till sitt eget fördärv. Jag tycker det är fantastiskt sköna ord från den lärjunge som gick med Jesus ända upp på förklaringsberget. Där finns somligt som är svårt att förstå. Och det är omöjligt för en enda av oss att bli färdig. Ingen av oss kan säga, nu har jag läst Bibeln och den handlar om det där och det betyder det där och så nu lever jag efter det. Så fungerar det inte. Bibeln är ingen kod som ska knäckas. Bibeln är en doft som ska andas in i våra liv. Den bibliska doften ska genomsyra mitt liv så att jag börjar dofta precis som Bibeln. Det är poängen. Det finns en gammal, urgammal bibelläsningsregel som jag tycker är fantastisk. Det är inte jag som ska läsa Bibeln, utan det är Bibeln som ska läsa mig. Det är inte jag som ska läsa Bibeln, det är Bibeln som ska läsa mig. När jag kommer till Bibeln så gör jag det inte främst för att lära mig någonting faktamässigt nytt, utan jag läser den för att växa i min relation till Gud. Det handlar inte om att jag ska kunna svara på människors frågor, utan det handlar om att jag ska få mina egna frågor besvarade. Och jag kan, för att tala med Paulus ord, säga, ha en fullständigt korrekt kärlek, kunna alla bibelkopplingar, alla anspelningar i Nya testamentet, på Gamla testamentet, förstå allt om lagen och templet. Men föder inte liv i mig så är det ingenting värt. Bibelkunskapen är ingenting värd om den stannar vid kunskap. Tanken är ju att Kristus doften i skriften ska få mitt liv att också dofta. Och jag tror på det andra hållet, att jag aldrig någonsin kan börja dofta Kristus utan att supa in utav det som går ut ur Guds ande direkt, nämligen Bibeln. Och här tycker jag att pappas aftershave-dränkta Bibel hjälper mig att minnas vad som är bibliskt. För det uttrycket bibliskt rymmer i sig själv någonting farligt. Minst då hör jag ibland människor citera Bibeln och bygger resonemang kring det, som man tänker, men så där kan väl ändå inte Gud ha menat. Jag vet inte om ni någonsin har varit med om det. Under min livstid så citerade vita människor i Sydafrika Bibeln för att rättfärdiga ett orättfärdigt system. I samma land så citerade svarta människor samma Bibel mitt i den befrielsekamp man stod. Var båda bibliska? Här finns det många frågor, massor med frågor, och tack och lov behöver inte en enda av oss ha svar. Men bibeltexten har inte givits mig för att vara domare över rätt och fel. Bibeln har givits mig för att jag ska komma i kontakt med frälsningens stora gåva. Det är därför jag har fått den. Och det är just detta faktum, tycker jag, som gör det spännande att vara en kristen. Gud själv, universums skapare, har valt att meddela sig till mig genom Bibeln. Han har sagt, så här vill jag att det ska vara. Så här vill jag att ni ska leva. Så här vill jag att ni ska behandla varandra. Att komma till Bibeln, det är att andas friskare luft i denna förorenade värld. Bibelläsningen handlar om att krama ordet med sin själ. Det är liksom likt en het sommardag finna svalka i havet. Det är att likt en torr svamp låta sig dränkas av den goda doften. Människor som tillbringar mycket tid i Guds närhet genom bönen och ordet har en tendens att bära en svag doft av Gud med sig. Har ni märkt det? Som pappas bibel doftar de utav det som dränkt deras liv. Jag menar att man omöjligen kan läsa Bibeln och förbli densamma efteråt om man läser den som den är tänkt att läsas. Till slut, min mormor Selma, hon var en av dem som var med och startade Betaniaförsamlingen i Alfta, pingstförsamlingen där uppe. Hon var på den tiden bara en ung flicka. Men redan då hade hon en kärlek som vida överträffar min när det gäller bibelordet. Min mormors generation hade ett smeknamn som var tänkt som ett hån, men som snart bars med stolthet Man kallades för läsare. Läsare för att man läste sin bibel med sån intensitet och sån kärlek. För dem var bibeln en spännande bekantskap, en egen kontinent med oanade möjligheter. Vår tids kyrka, vår tids kristna, vi är så fattiga i jämförelse. Min mormor Selma, hon läste inte bibeln för att hitta vinnande argument i dagens debatt. Hon läste bibeln för hon visste att varenda ord hon hade möjlighet att suga i sig gjorde henne mer lik den Jesus hon älskade mer och mer för varje dag. För henne var varje ord som att kyssa den hon älskade. Och i kyssen så byter man ju andedräkt med varandra. Det är liksom omöjligt att komma ifrån. Och att sätta sitt liv i kontakt med Guds andedräkt ger också oss en ny andning. Och kanske är det den bästa bilden som finns på att läsa Bibeln. Att kyssa Gud. Ju mer mormor Selma läste sin Bibel, desto mer älskade hon Jesus. Och ju mer hon älskade Jesus, desto mer ivrigt läste hon sin Bibel. För att det få reda på vad som var hans vilja för hennes liv. Hon läste sin Bibel för att mer och mer indränkas utav den Guds andedräkt som enligt Paulus är inandad i hela skriften. Amen. Tack Herre Jesus för bibelordet. Jag skulle önska att du skulle ge mig en ny intensiv kärlek till ditt ord. Att du skulle ge oss som församling en ny intensiv kärlek till ditt ord. Utan ditt ord så blir vi bara en samling människor som tycker. Men med ditt ord så kan vi få tänka dina tankar, Jesus. Och vi behöver tänka dina tankar in i den här tillvaron. Vi behöver tänka dina tankar rakt in i den här stan. Utan dig, Herre, så är vi hopplöst förlorade. Och jag ber att det skulle få börja i våra liv. Att få upptäcka ditt ord. Inte för att vi ska lära oss en massa nytt. Inte för att vi ska förstå allt som finns att förstå eller möjligtvis aldrig går att förstå. Utan för att vi ska få lära känna dig, Jesus Kristus. Du som finns i varenda ord i denna skrift. Jag ber att du skulle få inta våra liv. Helige Ande, led oss dit. Amen.